Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vad blir det för mord?
Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Elinor Svensson och med
Johanna Wagrell, Hurtig Wagrell.
Johanna Hurtig Wagrell, som vi brukar kalla dig.
Som vi brukar säga.
Om vi namn. Använder hela ditt namn. Mm. Och vår gäst idag heter Emma Peters.
Hej, hej.
Hej, hej. Hej.
Och gud, du hade liksom en värdigare röst.
Vad är det? Ja.
Värdigare tonläge.
Vi är så här.
God dag. Ja, jag ska ta ner tempot i den här podden. Ni kommer ångra att ni bjöd in mig.
Nej, absolut inte.
Inte på något sätt.
Vi är så glada att du är här.
Mm, verkligen.
Och att vi får vara i samma rum.
Ja, alltså, det är fantastiskt. Vi kör... Låt oss njuta medan tid är.
Ja, eller hur? Verkligen. Innan även detta är förbjudet.
Men du är i alla fall, bara för att snabbt, du är skådespelerska.
Man stämmer.
Känner igen dig från bland annat Grotesco.
Mm.
Men också kom jag på vägen hit, den, alltså kanske världens, eller Sveriges i alla fall, roligaste humorserie som hette, nej vad heter de? Det var ett boyband.
Ja, just det, just
Boy
det.
Machine.
Och det är Boy Machine.
Ja, Boy Machine.
Har sett den 2 gånger, den är helt briljant. Ja. Jag fattar inte att det inte blev någon fortsättning på, men den ligger nog ute fortfarande på TV4 Play.
Var det på TV4?
Ja.
Oj.
Mm. Ja, just det. Nej, men jag, den var, det är svårt att avgöra när man själv är med, men den var väldigt rolig. Men jag tror problemet var att den var liksom lite avslutad, va? Mm. Alltså svårt att ju kanske göra en uppföljare då.
Men man hade önskat, det kan jag säga.
Ja, ja, den var fin.
Ja, den var fruktansvärt bra. Jag rekommenderar att tala.
Mm. Ja.
Vad heter det? Vi brukar fråga det. Mm. Vad tycker du om mord? Eller liksom true crime?
Ja, precis. Nej, men jag har ju frossat i mina dagar.
Mm.
Allt från liksom att läsa alldeles för mycket deckare.
Mm.
Mest amerikanska. Så här ganska... Egentligen ganska tråkiga deckare. Michael Connelly som är så här...
Just det, ja.
Det är liksom, det finns ingen humor. Det är bara liksom... det är hårt. Hårt liv i LA och liksom mörka historier.
Men är det mycket så här relationer dem emellan?
Jo, men det är det ju också. Precis.
Det, det är sånt jag tycker piggar upp en deckare.
Ja. Mm. Ja, jo, men det gör man. Och man gillar ju Harry Bosch som han heter då.
Jag brukar kolla, jag har inte läst, jag tror jag läst någon Michael Connelly, men inte mycket. Men jag har framförallt kollat på serien Bosch. Den är bra.
Ja, men den är jättebra. Den är bra. Jag har inte också att det blev bra överföring. Liksom.
Ja.
Men jag har läst så mycket så att jag, och jag kommer inte ihåg. Alltså, jag läser det som man äter chips. Liksom.
Ja.
Trycker i mig så att jag kan ta fram, hitta sen, men den här har jag inte läst. Så kommer in halva boken och så inser jag att jag har läst den.
Mm.
Annars de mord. Nej, men sen så var jag ju ganska flitigt tittare av Veckans brott. Liksom, när, på den gamla goda tiden. Liksom.
Mm.
Ja.
När GV var med, det är det du försöker säga.
Precis, precis.
Kollar ni på
Brottsjournalen heter den nya. Nej, vad heter det?
På TV4?
Ja.
Ja, nej, jag vet inte. Det är...
Faktiskt inte, man borde kanske göra det. Jag har sett någon gång, det har varit ganska bra med Jenny Strömstedt. Ja, det är ju exakt samma program.
Ja.
Till och med samma studio. Vi gjorde det skämtet på Svenska Nyheter och då skickade Leif GV ett mejl till oss att vi var ett skitprogram.
Nej, vad kul!
Som vi satte upp på väggen.
Det är så lättstött alltså.
Ja, men det var också för att vi bad honom vara med i vårt program.
Aha, okay.
Och då tyckte han att han hade en bra väg in och säga... Nej, jag vill inte vara med i ett jävla skitprogram.
Oh.
Och han var burn och också, yes, han ser mig.
Verkligen. Ja, det är bra. Då har han ju sett. Då har han kollat regelbundet.
Ja,
man kan säga sitt skitprogram.
Men jag har en fråga till er om det är så att ni sover gott på nätterna. Nej, men kan det hända att ni, drömmer ni om det här?
Ja, det händer.
Ja,
ja.
Jag är en sån töm och glöm tjej.
Ah,
men jag kan må piss. Oftast så mår jag bra direkt när jag går ifrån podden.
Mm.
Är jag på en skör dag så tar det några timmar. Och sen så bara, jaha. Och sen så är det samma sak för mig som med dig med deckare. Att jag kan vara så, det här har jag aldrig hört om det här fallet.
Gud vad roligt, du ska kunna ta upp samma...
Ja, det skulle jag nog kunna.
Men jag med, hur många gånger har du skickat till mig? Bara, har du hört det här? Nej, aldrig, fan spännande. Sen är du tre meningar inne. Jag bara, det är det här, eller hur?
Som ni redan har poddat om.
Nej, det har faktiskt inte hänt. Men jag blir räddare och räddare för det.
Ja,
alltså verkligen. Jag var jätteosäker på om det jag ska göra idag, om vi hade gjort det.
Ja, men, ja, men jag har nog väldigt lätt för att bara förtränga det.
Ja.
Och sen bara aldrig hört talas om. Nej,
jag läste in en deckare, eller vad man ska kalla det för.
Mm.
En ljudbok som var så jävla läskig. Mm. Och jag drömde så mycket mardrömmar i flera veckors tid. Men det var så här väldigt utstuderade liksom, bilder av mycket så här benmjöl och skit. Det var ett styckmord.
Mm.
Åh, fy fan, jag sov så dåligt.
Men jag tycker böcker har en större, alltså större chans att ta sig in på det sättet faktiskt. För det är få gånger jag har liksom drömt mardrömmar. Men det har jag väldigt, alltså läst mycket. För med deckare, då läst, man är ju inne i det och det tar ett tag. Man blir ju inte klar på en och en halv timme som är typ en dokumentär.
Eller hur?
Eller typ det här. Liksom.
Nej, men till och med så här, det här Gabriel Fernandes-dokumentären. Har du sett det på Netflix?
Nej.
Det tror jag inte kanske... Du vill heller.
Eller tack för tipset.
Om, ja, men det handlar om en liten pojke som blir torterad till döds av sin mamma och hennes kille. Och det är så fruktansvärt hemskt om man får höra hur han har blivit behandlad i hela sitt liv. Det är lite så här pojken som kallas det-känsla.
Ja, över det. Sånt kan inte jag med.
Nej,
jag kan inte.
När barn får illa är också så här. Det är,
Men till och med efter den så var jag så här, jaha. Ja, men kollar vi på lite djurprogram så är vi glada igen. Så.
Vem är du?
Jag vet.
Du har ingen empati med andra människor.
Jag tror jag gömmer det i en liten burk där inne. Och sen så kommer det fram när jag mår riktigt dåligt.
Men man har så olika grejer också. Som man inte klarar av.
Jag tror att det är väldigt viktigt att ta itu med alla sina ångestar här och nu. Det här är någonting som jag tror att jag har insett väldigt nyligen.
Mm.
Min farmor har blivit så dement. Och hon är jätte... Det är att hon är urgammal. Hon är född 1915.
Oh, jäkla.
Hon ger inte upp liksom.
Shit.
Hon är så dement nu och har blivit... alltså det är som att allting väller... Alltså hon har varit så här vänlig och hänsynsfull och så här. Och nu är allt det borta liksom.
Ja,
och jag tänker så här, fan, man måste nog ta itu med grejerna så att de inte liksom kommer sen när liksom det där sociala...
Stängs av, ja.
Stängs av.
Liksom. Så har det varit med alla kvinnor i min släkt också. Vi blir 80, blir vi. Alltså,
okay.
Då försvinner vi.
Uh-huh.
Från i mammas led liksom rakt upp. Och mormor blev ju, hon har alltid varit så här, jag gillar bara torra kakor och liksom färsk frukt. Och har alltid varit liksom smärt och sportig. Och så blev hon dement och började bara äta snask. Alltså liksom bara. Och något inget annat. Och så liksom, om man satt med det så började hon känna, för hon blev liksom blind också, då började hon känna runt i olika, vart det godsätts. Det skulle finnas godis överallt. Och till slut fick man ta bort det ett tag, för annars så åt de liksom bridgeblandning hela
tiden. Ja, men jag tror att man ska äta mycket onyttigt, då ska man vara väldigt snuskig. Och sen så ska man ta itu med sina aggressioner. Och,
för det var ju mormors mamma, då hittade de porr överallt. Och det var hennes.
Nej,
gud. Ja, då har ju liksom börjat...
Ja.
Ja, men det är fint. Ja, men jag vet. Båda de har ju liksom, man bara, men den här sidan är okej liksom. Men den har de tryckt ner, tror jag.
Verkligen.
Och då har jag börjat tänka så här, vad kommer fram när jag
Men jag har också hört en historia om en mamma som alltid var ganska hård och ovänlig. Men sen när hon blev dement så blev hon supersnäll och mjuk och gosig liksom. Mm. Och att deras relation blev mycket bättre då på ett sätt. För att hon fick, dottern fick se den mjuka sidan liksom innan hennes mamma gick bort. Mm. Och sådär. Och det, så det kan ju också vara... Man kanske ska bete sig som en riktig jävla fitta nu. Ja. Sen så kommer alla tycka att allt annat är snällt. Som inte...
Som man har att vinna på sin demens.
Ja. Planera hela livet efter sin demens. Ja.
Som jag kommer få. Som vi vet kommer komma.
Men... Jag kommer nog med att få hjärt- och kärlsjukdomar, tror jag.
Ja, så det, jag har ju det också. Ja. Mm. Men gud, 105 år.
Jag vet, det är ju...
Shit.
Ja. Mm. Ja, då har man kanske rätt att bitcha lite.
Ja, gud.
Ja, det tycker jag. Absolut.
Men du har rätt. Ångesten ska ut. Ska vi säga något om våran livepod kommer på? Det är tråkiga. Vad heter det? Den kommer ju inte bli av, kan vi veta.
Den 9 maj. Absolut inte.
Vi håller just nu på att leta efter. Vi har fått förslag på ändringsdatum och vi vill vänta en vecka till och se om vi hittar något bättre.
Mm.
Och så därför så ber vi er hålla is i magen.
Precis.
Förlåt för det. Ja. Men det är svårt med, ja, det är venues och det är agenter och det är vi och det är många andra föreställningar som ska in.
Mm. Eller hur, alla bokar ju om till hösten nu så det är redan rätt så packed. Jag är rätt glad att vi inte var en av dem, några av dem som bara, vi ändrar publikantalet till 499 istället för 500. Så löser det sig. Vad skönt att vi gjorde den här insatsen.
Ja.
För att nu är det bara, vi får ändra till 49 istället. Det är inte hållbart.
Jag tyckte det var kul i början också när folk var så här, vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens råd. Man bara, nej, alltså du riskerar 6 månaders fängelse. Det är liksom inte ett råd.
Eller hur? Ja.
It's a law.
Alltså jag följer rekommendationen från samhället att inte mörda.
Ja.
Och det står jag för, att jag är ganska god.
Det är jävligt med.
Ja. Jag måste bara säga en sak. Ja. Gud, vilka hänsynsfulla medboenden du har.
Ja.
Det är en hund som ligger här och är helt liksom... Bara loj och mysig. Och sen så har du så här loja och mysiga roomies där som lufsar runt här ute och inte säger ett ljud.
Ja, men de vet att när jag poddar. Det är också rätt så bra att de smyger då. För att annars om Lisen hör dem så blir hon jätteglad och ballar.
Okay.
Så, ja. Hon brukar inte vara så här duktig. Jag vet inte vad som... Det är att vi sov. Det är sommartid nu.
Ja.
Så hon har fått en timmes mindre sömn.
Ja,
just det. Det är det. Hållen är trött.
Ja. Det är typ det enda vi har nu.
Sleep deprived.
Ja. Hon är ung hund. Det är ett liv.
Har du hund, Emma?
Nej, men jag är sugen faktiskt.
Mm. Vad skulle du vilja ha för
riktigt någon? Riktigt sugen. Nej, men jag är väldigt förtjust i de här pudelblandningarna. Men sen så har vi hittat en liten hundras som heter Pumi.
Pumi, om jag har hört om dem.
Ja.
Är de inte vansinnigt gulliga?
Jo.
Är det en blandning mellan pudel och...
Nej, det är ingen blandning. Det är
en
renrasig hund. En slags ungersk vallhund som är väldigt lurvig och lockig. Och har pigga öron som står rätt upp. Och ska verka kanske vara lite krävande. Men vi har inte kommit så långt. Vi fantiserar mest.
Ja. Mm.
Oh, hej!
Lisen, gå och lägg dig.
Man blir alltid livrädd.
Duktig.
Ja, jag är med.
Jag är duktig. Det var bara Lisa som gick.
Det här blir bra. Det här blir riktigt bra radio.
Ja. Det här är den starkaste på innehållet.
Jag bara, test på dig. Sist bara så att slängde en tom snusdosa på hennes mage. Bara, test!
Hallå? Jag är duktig. Så ja.
Okej. Ja. Ja, men det är ju, man får ju tänka länge på hund, känns det som.
Ja, men det måste man ju. Det känns ju dumt att göra en spontant hundköp.
Jag kände att jag väntade ett halvår med att känna så här, jag vill ha hund. Jag ska fan skaffa hund. Så tänkte jag får vänta ett halvår till. Och så känner jag fortfarande efter ett halvår att jag vill det fortfarande. Ja. Så kör vi. För att det känns så dumt att spontant köpa det. Så bara, vad fan, jag har ju fan inte tid.
Jag har ju ett liv också.
Jag kan inte ta med henne någonstans.
Ja, men alltså, framförallt när hon var liten så blev det verkligen tydligt att så här, det är ju som att ha en bebis ett tag.
Mm,
det tar allens tid liksom.
Ja, jag var ju ledig 3 månader typ.
Det behöver man verkligen vara.
Ja.
Ja, om lyssnarna nu tycker att det hundpratet går lite för långt så vet de inte hur fruktansvärt gullig hon är.
Nej, de vet inte det. Eller
Hon har också ny frisyr.
Hon är faktiskt klippt.
Mm. Den är inte ens så ny, den har bara växt ut tillräckligt för att hon ska vara gullig nu.
Ja, just det. Ja, det är jag som var ny i sammanhanget för att vi inte har sett så jättelänge.
I början var hon otroligt ful. Mm.
Ja, de ser lite undernärda ut när man ser nyklippt. Ja.
Och jag, nej, jag ska inte gå in på det. Eller, jo, men jag kände att när hon var, när jag inte kände igen henne och hon var så där mycket fulare än vanligt, då hade jag svårt att vara lika snäll mot henne som jag brukar vara.
Vad hemskt.
Jag vet, det var så jävla hemskt. Jag fick så påminna mig själv att det är samma hund.
Ja, just
fast
det.
Hon inte är fluffig nu, så är hon exakt samma hund och hon är lika gullig på insidan.
Så, wow.
Det var inte det att jag slog henne såklart, men det var liksom,
det var nära.
Ja, ja, men det kan det nog ha varit, men det är det rätt ofta, men jag har aldrig gjort det.
Det är starkt av dig.
Är det så när din pojkvän klipper sig också?
Ja, ja, gud. Ska vi köra igång?
Ja, men vi ska det, tror jag.
Ja. Vad spännande.
Mm, låt oss. Vad blir det för mod?
Vad blir det för mod?
Mm. Vad blir det för mod, Johanna?
Jo, men det blir Omsälemorden.
Oj, spännande. Ja, jag känner igen. Jag kan nästan se faktiskt rubrikerna på framför mig på tidningarna.
Tänkte det innan när du berättade att Helenmordet verkligen hade satt sig. Det här är ju lite samma.
Nej, men det här är ju barndomsmord, va?
Ja. Som blev väldigt stora.
Johan
Valjakalja, precis. Ja.
Så heter han. Nikita.
Nikita Fogger. Nej, men någon. Jag kommer komma till,
vi kommer till det.
Det är avancerat. Han har bytt igen till
Borgström. Annars kör vi hela fallet så här. Att vi bara
just det. Vi känner oss
fan, vad var det för några beståndsdelar? men i alla fall. Den här byn Omsele ligger 10 mil nordväst om Umeå.
Mm. Ja, det är Sverige. Jag fick för mig att det var Finland. Men det är väl en massa finska element i det här.
Ja, det är det. Men det är ett delat fall, kan man säga. Men, nej, men främst Sverige, det är vårat. Herregud, sluta komma och sno.
Ja, jag ber om ursäkt.
Finland. Men vad heter det? 1990 bodde det 258 personer. Jag ska säga, vi har fått hjälp med
research.
Mm-hmm. Så jag har lyssnat på poddar och läst det hon har läst. Men,
Hon heter
Elin Lundgren.
Ja.
Så tack så mycket, Elin Lundgren. Det var väldigt bra. Väldigt mycket, vad ska man säga, bra genomgånget av henne.
Mm.
Jag ska säga att jag har det jag säger som är liksom egna, det som låter som en åsikt, det är mina. Jag har lagt till egna reflektioner.
Ja.
Så det är inte Elin. Om man tycker så här, gud vad, vilken sämst analys, då är det jag.
Ja.
Hur som helst, vad heter det? Hon skriver att 1990 så bodde det 258 personer i Omsele. Och det här utspelar sig 88.
Det är som i min uppväxt.
Så ungefär 250 pers. Liksom. Mm-hmm. Det är väldigt litet ställe.
Ja. Tre mer bodde det i alla fall. Eller hur många var det som dog?
Ja, exakt.
Mm. Mm. Ja.
Lägg på tre pers, så har vi det. I alla fall, 3 juli då, 1988, så får polischefsberedskapen, heter det tydligen, men polisen i Skellefteå ett samtal. Det är kyrkovaktmästaren i Omsele som har kommit till jobbet imorgon. Och jag bara tänker så här, just att det är en sån liten ort, det är en sån här liten vit sån kyrkolada, ni vet, mm-hmm. sån klassisk.
Ja.
Jag bara fick en sån bild av att han kommer till jobbet som vanligt, kanske tar en kopp kaffe, sen börjar fixa, ni vet.
Mm. Mm.
Att det är så mysig stämning, liksom. Det är mitt i sommaren. Så här. Men nej, då hittar han en man och en kvinna ihjälskjutna.
I huset?
På kyrkogården?
Ja, liggandes mellan gravstenarna.
Det var så.
Och ansiktena är liksom helt bortskjutna på
något. Ah!
Så det, jag bara tänker, för den mannen måste det liksom vara en sån fruktansvärd chock. Även om det skulle vara det alltid. Jag vet inte varför, men den settingen bara...
Mm-hmm. Så på något sätt blir det också läskigare av att det är en så här fin sommarmorgon.
Ja.
Mm.
Och att man är så här, men, för då känns ju kyrkogården så himla ohotfull.
Ja.
Då är det bara fridfullt. Och här,
man förväntar liksom, sig det ingenting.
Det susar i björkarna. Liksom.
Mm. Och sen så bara...
Det är ett ställe man vill gå och ta en kaffe på, verkligen. Mm. Ja. Men polisen börjar röra sig då mot den här brottsplatsen och man tänker, när man på väg dit så tänker polisen själv att så här, ja, men det här är nog någon sorts, ni vet, murder-suicide-situation. Mm. Liksom, där mannen har mördat sig och sin fru. Liksom. Mm. Men när man kommer dit så hittar man inget vapen. Vilket är konstigt då.
Mm.
Och man kan inte heller man ser ju inte riktigt vilka det här är först. Men man tror att det är de som bor i huset närmst. Som heter Sten och Eva. För man ser också deras bil på parkeringsplatsen, men den står väldigt slarvigt. Så man tänker sig, men de måste ha kommit hit jättesnabbt. Alltså, vad är liksom... Och så hittar man en cykel som är slängd i diket bredvid. Sten och Eva då har två barn. Det är Fredrik som är 15 och Anders som är 11. Och man åker hem till dem, och då i trädgården så ser man att det står ett tält, och i det så ligger 11-åriga Anders tillsammans med sin kompis och sover. De har sovit i tält på, ni vet, tält på trädgården, sovning. Och han är liksom bara, vad gör ni här? Han vet ingenting om det här. Så man utökar sökningsområdet, för man hittar ju liksom ingenting i närheten som kan förklara det här.
Och storebrodern.
Och då hittar man ytterligare en kropp i en skogsdunge i närheten. Men den kan man snabbt identifiera som Eva, alltså mamman i familjen. Och då förstår man att det är Fredrik, alltså 15-åriga sonen, som ligger med pappan på kyrkogården. För han hade långt blont hår. Nej, det gick liksom inte att avgöra. Där man bara... Jag fruktar. Och jag, alltså att den där lilla Anders som vaknar, alltså man är 11 och vaknar i tältet på tomten, det har jag gjort själv, vaknat i tältet på tomten.
Jag måste bara flika in, frid över deras minne.
Ja, men det är fruktansvärt. Jag lyssnade på två poddar om det går inte att typ inte nästan börja gråta så på gymmet och bara var tvungen att vända mig bort från folk lite. För det är verkligen, om man hör hon Evas mamma uttalar sig, och det är liksom, det skär liksom genom hela, ni vet när man får så här kramp i bröstet bara.
Men speciellt också när det är i Sverige, att man bara så här, det kunde lika bra varit, alltså det, ja men ni vet, när det är i Sverige så blir det på ett helt det annat sätt.
Det blir så,
Det är USA, bara, ja du vet, folk dör av varandra, helt och det.
Nej, precis.
Så långt bort och härligt.
Men här känner man verkligen så här, ja men jag hade, man har varit i den situationen liksom. Familjen har liksom inga kända fiender eller så liksom. Det är en helt vanlig familj i en liten ort. Det enda man hittar, det är en sten, pappan i familjen är gammal militär. Och då tänker man så här, kan det vara något motiv där? Men liksom, varför kyrkogården? Och det verkar ha skett väldigt dramatiskt det här, som bilen står som den gör och du vet sådär. Och så frågar de varför Eva ligger så långt ifrån sin man och sin son. Och då pratar man med folk som bor på orten, för det är väldigt lite, så folk har ändå koll liksom. De vet vad som har hänt den här kvällen. Och det, kvällen innan då har sett ut ungefär så här, att Fredrik, den 15-åriga sonen, har för första gången fått åka uppåt i länet till en liten ort på dans. Så han har gjort det. Och hemma sitter då Sten och Eva och väntar på att han ska komma hem. Och så lillebrorsan så då i tältet på gården med sin kompis. Och sen kommer Fredrik och hans kompisar tillbaks på kvällen, och de har då satt sig typ och käkat en nattmacka ihop och pratat. Det är så mysigt alltihop. Och det är liksom ingenting som är konstigt i övrigt, förutom att några då har hört några dova knallar. Och då har de tänkt så här, ja men det är väl någon som har fest, det är lördag. Det kommer också fram att många har sett en ljus Saab som har rört sig i området under kvällen, som ingen känner igen.
Nej, för det gör man ju i en liten
ort. Exakt, då ser man ju så här, det där är inte någons bil.
Nej.
Och så får man också in uppgifter då att en bil som matchar sin elementet har man hittat i, alltså, några mil från Omsele, fast den har brunnit upp. Så de har kraschat, de som har kört den har alltså kraschat rakt in i något elnät, alltså i kraftställningen. Så att folk har haft problem med elen och sånt där. På grund av det. Och efter att man kollar in det lite närmare, så hittar man att den där bilen har stulits i Finland ungefär 2 veckor tidigare. Och man får in uppgifter från någon som bor i närheten av där man hittar den här brinnande bilen, att en Volkswagen saknas. Och då förstår man att de har ju snott den och åkt vidare med då. Så man utlyser rikslarm. Och man får in massa anmälningar om stulna bilar som man har hittat på olika ställen i Sverige. Och man kan knyta ihop dem och förstå att det är de som har snott dem. För i alla bilar så finns det väldigt mycket kaninbajs.
What?
Det är en så jävla konstig.
Det här är en detalj jag weird inte shit. Minns.
Nej. Så man är på spåren, men såhär, men grejen är att eftersom media liksom verkligen hakar tag i den här storyn. De går igång på den som fan.
Ja, det är sommar också.
Precis, så, och man har hittat massa, jag kommer komma till det, men det är liksom, det finns mycket foton på de här som man jagar då, som är Juha Valjakalja och Marita, vad fan hon hette efternamn, det kommer jag inte ihåg, som har tagit liksom lite Bonnie and Clyde bilder på sig själva som finns på någon gammal kamera. Så, alltså, media kör på med det här
i bilen, nej? Eller?
Ja, de har haft det tidigare.
Okej.
Men så man har i alla fall bilder som man har sedan tidigare som man kan lägga ut på dem. Och media ballar ur med det här. Grejen är då att då får ju de själva reda på att de är saknade eller på att de liksom jagas och att man kan koppla ihop dem på grund av kaninbajset. Så de slutar ju liksom lämna den typen av spår efter sig.
De slutar bajsa kaninbajs.
De slutar bajsa kaninbajs.
Det är det de gör. Jag märker att jag blir arg på insidan lite av kaninbajs för att Lisen har en, min hund har en grej med att äta harbajs. Och det är liksom det, är det enda dumma hon gör när vi är ute. Alltså hon äter inte en massa andra konstiga grejer.
Men ja, vi är gemensamt, jag och Lisen.
Ja,
men, alltså äta harbajs.
Gjorde du?
Ja.
Jag trodde det var ett skämt.
Inte,
du,
nej, absolut inte.
Du gör inte det nu?
Nej, jag gör inte det nu. Nej. Jag kan heller inte minnas det. Men, eller så här, små barn stoppar ju allt i munnen. Men jag tror att jag hade ätit ganska många också. För att de såg ju ut som små liksom
godisar.
De är ju chokladkulor
liksom. Och det heter ju kaninpluttar som
Och jag tror inte jag tror, om man ska välja ett bajs ändå att äta så skulle jag nog ändå ta just har.
Tydligen är det så att de äter sitt eget bajs för att de har inte för vad heter det, förbränt alla
nej, det är lite fullt av man ser såna här små halmstrån i typ.
Så de återanvänder det så att säga.
Ja. Det är de och Emma som just återanvänder det.
Och vad äckligt. Jag kan säga att min mamma fick pilla ut liksom små bajsrester ur min mun.
Men som sagt, det kunde varit hundbajs till exempel.
Det är just det, det är det äckligaste
bajset som finns, tror jag. Jag har inte smakat.
Men jag identifierade just hundbajsfläck på min dotters jeansknä igår.
Nej.
Alltså, vad har du har något brunt. Är det liksom lera? Så gick jag lite närmare och du, man behöver inte gå så nära.
Nej,
för det stinker verkligen.
Ja.
Så hellre kaninbajs då.
Och trauma en gång när vi var på skolresa på Österlen. Vi satt på en äng och skulle lyssna på vår lärare som hade någon liten... Vi var ute vid Ale Stenar och sådär. Jag satte mig rakt i en komocka på skolresa.
Nej.
Vilken socially awkward liten unge jag var som bara fick gå.
Fick du öknamn efter det?
Nej, jag tror inte det behövdes.
Nej.
Alla kände att det är inte nödvändigt. Hon
har lidit nog.
Men jag fick en jojo.
Det fick du.
Ja, som tröst fick jag en jojo. Så vad fan?
Rött ner i möckan.
Så.
Funny. Jo, men i alla fall, det är Johan 23 år och Marita 21 år som man vet och har rört sig på någon sorts stöldturné i Sverige.
Säg igen hur gamla de var.
Han är 23 och hon är 21.
Kids. Det låter också romantiskt på något obehagligt sätt. Mm. Ja, men det här Bonnie och Clyde
jag tyckte nog det.
Det var lite det de var ute efter, tror jag. Man går ut med bilder på de här i alla fall. Och det går ut liksom i hela Norden. Eftersom man tänker att de kan ju röra sig mellan länderna. Ganska obehindrat. Ändå. De har tagit sig till Danmark i alla fall med någon sorts båt. Och grejen är att jag har hört lite, jag har inte fattat riktigt, för vissa säger sjö och andra säger, men som jag förstår det, så de har tagit en båt från någonstans i Skåne, puttrat ut en bit, bränslet tar slut och de bestämmer sig för att ro. Så de ror hela vägen till Danmark. Okay. Gissningsvis är det Marita som gör det.
Ja. Det är inte jättelångt.
Eller vart man är. Jag hoppas att det var i Helsingborgstrakten.
Kom igen!
Får man verkligen hoppa. Ta i! Men i alla fall den 10 juli så är en konduktör som heter Sten-Erik Jespersen som då är konduktör mellan Köpenhamn och Odense. 10 juli, då har det väl gått en vecka, va?
Okej. Var på flykt en vecka.
Och när han då ska kolla biljetterna så kommer han fram till ett ungt par som han känner igen dem från tidningen. Så han ringer polisen. Plus att de läser Huvudstadsbladet, vilket jag tror är en finsk tidning. Så det var också en liten ding, ding, ding. Han ringer polisen och de arresterar dem på järnvägsstationen i Odense.
Nice.
Och grejen är att Johan vägrar säga någonting, men Marita... She spills the beans. Mm. Okay. Hon kan inte hålla käften, hon inte. Utan hon kör på.
Är inte det hon erkänner det? Alltså?
Ja, hon berättar så här då. Att de har haft en ganska trevlig kväll i övrigt. De har druckit kiwi-likör. Låter fruktansvärt äckligt.
Gud vad äckligt.
Eller hur?
Speciellt om man dricker det så att man blir packad på det liksom. Mm.
Verkligen. Inte bara ta en liten sipp av det här med den här efterrätten.
Så 80-tal utan, också.
Ja, verkligen. Och också så typiskt när man är typ i den åldern att man bara, sött och gott.
Mm.
Jag kommer ihåg att vi drack så peach schnapps när jag var typ så 18. Fruktansvärt äckligt.
Det
var
Och del i cider.
Men den har snott vid något inbrott tidigare i alla fall. De kommer fram till Omsele där de parkerar sin stulna bil vid kyrkogården. Och hon säger att han är på väldigt bra humör, Johan. Han har inte hållit på att bråka och domderat. Och det är god stämning. Och det är positivt.
Mm-hmm.
Liksom. Kaninerna är kvar i bilen. Marita bär med sig en blå nylonbag med inbrottshandskar, skruvmejsel, brytjärn, kofot och det avsågade hagelgeväret. Hon bär alltid allting.
Okej.
Okay. Det är hennes liksom... Hon, och det är så här, när jag läste det så kom jag på... När jag gick i gymnasiet så var det en kille som var lite så här svartrockar typ. Som blev ihop med en tjej som också typ hade lite den stilen men var väldigt så här vän.
Mm.
Och jag såg alltid att när de käkade lunch så tog hon hans bricka. Hon bar alltid hans bricka också.
Mm-hmm.
Jag tycker det finns något obehagligt i det.
Ja.
Eller hur?
Annars gillar jag hårdrockare och svartrockare. Mm. Jag tyckte alltid att de var de snällaste killarna.
Ja, men det är det man trodde. Eller det tänkte jag med, men det blev någonting bisarrt med just den bilden.
Några undantag.
Mm.
Ja, men de är väl ofta snälla. Så här, Sweden Rock brukar inte vara så jävla mycket bråk på och sådär.
Mm.
Har jag väl hört. Men det är kanske för att tjejerna gör allt jobb. Så killarna är alltid nöjda.
Men jag tror kanske inte det hade så mycket med deras stil att göra i övrigt. Det var bara alltså att jag la märke till det för att de liksom stack ut lite.
Men jag tycker att det kanske har lite med mig att göra som vi pratade om tidigare. Med att man lever ut då sina frustrationer och aggressioner. Kanske de gör det i den här, vad heter den, morspitten.
Ja, just det. Ja. Och då blir de klara.
Sen är det färdigt liksom.
Ja.
Och sen så är de super mjuka. Mm. I övrigt.
Det är för övrigt min roligaste på tal om att läsa in böcker. För det gör ju du med ganska mycket. Vad heter det? Keplers böcker. Läs in av Jonas Malmsjö.
Mm.
Då finns det någon bok. Jag ska inte. Men.
Du har redan.
Kepler är också speciella kanske. Men, alltså,
det är de här hypnotisörerna.
Ja, precis. Mm. Det är mycket liksom. Men då... I en bok så har de någon sorts svart klubb där folk är så här rockar och så ska det vara morspits. Och då läser Jonas Malmsjö så himla, det var en morspits. Det är så dramatiskt.
Morspits.
Det var, folk backade åt sidorna. Han förstod inte vad som hände. Det var en morspits.
En morspits.
Morspitsen hade ett eget liv. Det var så jävla starkt. Ska jag stänga dörren?
Ja, du eller kan skjuta igen den. Lisen, vill du inte vara med oss?
Hon behöver kanske komma in igen. Skitsamma då. Ja. Han bryter sig in i något typ av garage. Misslyckas med att få upp en frysbox. Snor en bit bröd som egentligen ska vara fågelmat. Är
de hemma hos Sten och Eva nu?
Nej.
Nej.
Det är bara random hus där.
Mm.
Han snor också en leksakspistol. Och de promenerar vidare och... Har inga bekymmer i världen. Då upptäcker Johan cykel som han vill ha. Och den tar dem. Det är en barncykel. Så han liksom sitter som att, ja, men ni vet, verkligen som en clown på en cykel. Och hon hoppar på
pakethållaren
heter det. Bagagehållaren. Nej, det var fel.
Kunde vara.
Och då hör de att det knackar på fönstret liksom på det där huset.
Ja. Hallå där, vad gör ni?
Exakt, för det här är liksom mitt i natten. Så de var ju inte beredda på att någon skulle vara vaken. Men, men Joas ser det verkligen som ett påhopp. Så här, du ska inte komma och tro att jag inte får ta din cykel. Liksom. Mm. De hojar iväg. Och blir då... alltså de cyklar väl iväg. Jag tror de hinner ett tag. För grejen är att det som händer då är att Sten springer ut ur huset och tar bilen. Och Fredrik hakar på.
Mm.
Just det.
För
att rädda cyklar.
Ja.
Och grejen är att de sticker väldigt snabbt i alla fall. Fredrik, man ser det sen när man hittar honom på kyrkogården. Han har inte ens hunnit knyta sina gymnastiksår. Han har bara hoppat i. För man tror ju inte att två ungdomar som snor sitt barns cykel ska vara farliga. Man är bara så här, skärp er för fan. Så känner man ju.
Ja.
Så de sätter sig i bilen och försöker köra.
Jag vill veta mer om kaninerna.
Ja, det kommer.
Det kommer. Ja, men bra. Det känns som en lättnad.
Stilla dig.
Ja.
Nej, men jag vet, det är en ordningsfråga. Jag har svårt. Jag har försökt lägga upp en ordning. Jag fattar att det är mycket frågor som väcks. Vi kommer komma till dem. Jag ber om ursäkt.
Jag kunde inte släppa det, men nu kan jag göra det en stund.
Ja.
I alla fall, de kommer fram till kyrkogården ungefär 03:20 på morgonen. Och så stannar de i bara bilen lite slarvigt då, för de ska bara gå upp och hämta den där cykeln.
Ja.
Och så går de mot ett förråd där de tror då att Joa och Marita gömmer sig. Och det gör de också. Sten kräver att få tillbaka cykeln.
Det här berättar Marita.
Mm. Och då ber Joa att få hagelgeväret av Marita. Och det får han. Så går Joa mot Sten och Fredrik med höjt gevär. Och ber, säger åt dem att de ska be om nåd.
Mm.
Så de tvingas ner på knä mellan de här gravstenarna. Och ber om nåd. Men så skjuter han först Sten. Och Fredrik, som han ser ju, alltså det måste vara fruktansvärt för honom, han ser ju det. Han hinner liksom skrika så här, snälla döda mig inte. Och så säger Marita att han säger, snälla döda mig inte, jag är bara 13 år.
Mm.
Men han är ju 15, jag tror han säger, snälla döda mig inte, jag är bara 15 år. Grejen är så här, att folk säger så här, ja men han kanske sa det för att få lite sympati.
Mm.
Trots att han är yngre. Men Marita pratar inte svenska, så jag tror bara att hon hör fel och är sämst.
Mm.
Så gissningsvis så säger han, snälla döda mig inte, jag är bara 15 år. Eller så hade han någon tanke med det. Men om någon som inte pratar svenska och inte kan hantera den situationen, jag vet inte om vi ska lyssna så mycket på det. Ja. Hur som helst. Innan han skjuter honom också då.
Och det enda de hade tagit så att säga är kiwilikör.
Exakt, jag satt också precis och tänkte det. Ja. De var inte ens påtända.
Mm. Nej,
det finns liksom.
Det kan de ha varit lite också. De har förmodligen. Han har pratat med sin försvarare på det sätt som att han var rädd för att åka dit för knark och att han tyckte bättre om sprit, men att de ändå använde båda två.
Mm.
Och att anledningen till att de brände upp sista bilen var för att de hade ganska mycket knark i den förmodligen, som man inte ville skulle bli hittat då.
Jag skulle vilja veta att de var helt jävla
bäng.
Bäng. Mm. Så jävla stenade.
Ja, men det var de nog inte. Nej.
Nej, och därför hatar jag dem så mycket.
Ja, det är fruktansvärt verkligen. I Fredriks hand hittar man en sten på ungefär 100 gram. Så han liksom har ändå liksom...
älskling.
Jävla hjälte. I alla fall, sen så tror man att de har stått och rökt ovanför dem, liksom, för man hittar en cigarettfimt där också.
Ja.
Eva är ju kvar hemma fortfarande, men hon börjar bli orolig, så när hon hör två smällar, då cyklar hon iväg till kyrkogården.
Mm.
Också, fy fan vad modigt av henne.
Mm. Ja, precis.
Och där då ser hon hur de här två personerna som hon har sett ta barnens cykel, sätter sig i en bil som står bredvid deras familj, och då cyklar hon fram, hoppar av cykeln och knackar på förare utan bara, vad fan. Någonting händer väl som gör att hon fattar att hon är i livsfara, så att hon kommer inte upp på sin cykel igen, utan Marita beskriver så här, att Joa slår upp bildörren så att Eva faller till marken, och då kastar han sig direkt över henne. Och då ska Joa ha sagt åt Marita att ge honom hagelgeväret, och det var inte laddat då. Men Eva lyckas på något sätt få tag i vapnet, trycka ner mot marken, och då säger Joa åt Marita att trampa henne på hennes händer. Och det gör Marita. Men Eva lyckas på något sätt komma upp. Alltså hon är, det är så jävla, hon är så jävla bara slår tillbaks liksom. Så hon lyckas komma upp och flyr. Och när hon flyr så tappar hon både sina glasögon och sina skor. Så det gör att hon ser inte riktigt vart hon springer och tappar fart. Och så är hon barfota, vilket måste göra ganska ont. Så att de kommer ikapp ganska snabbt. Och då blir hon nedklubbad med vad man tror är hagelgeväret. Och det slaget i sig var dödande. Och sen springer Joa och hämtar Marita och berättar att han har slagit ihjäl henne, och sen så ber han henne följa med honom så han kan visa henne att hon verkligen är död. Och när de kommer fram till Evas kropp så hugger han henne besinningslöst för att bevisa att hon är död. Och Marita beskriver sig som att de hugger henne några gånger i sidan, men det kan man se att han inte har gjort, utan hennes huvud är nästan av.
Åh, fy fan!
Alltså, Det är en sån... De ja, är nej, men det... så djupt, djupt sjuka i huvudet.
Mm.
Ja. Alltså det här är ju... Ja, det är verkligen så... Ja, jag vet inte, det är svårt att...
Besinningslöst. Alltså, ja. Ja, nu, jag vill veta mer om... Om de där jävla...
Ja. Ja, alltså man kan bli, jag kan bli rätt irriterad på den här historien. Därför att den berättas på ett sätt. Jag ska säga det redan nu. Den här historien berättas alltid på ett sätt där Marita ursäktat ganska mycket.
Mm-hmm.
Och det finns bra förklaringar till det.
Mm-hmm.
Men jag tycker också att så jävla oskyldig är hon
nej,
inte.
Nej.
Och hon,
nej,
är, nej, nej. Hon är tillräckligt vuxen för att det skiter i.
Ja,
ja, ja.
Ja.
You're in charge.
Ja. Ge mig hagelgeväret. Nej.
Mm. Ställ dig på hennes händer i den här livshotande situationen. Ja. Jag vet inte, jag fattar att vi kommer komma till omständigheter som gör att man förstår att hon inte bestämmer här.
Mm.
Alldeles oavsett så tycker jag att det är lite fan för mjuka handskar på med henne.
Mm. Ja, de har ju ändå mördat 3 personer. Det finns inte...
Man kan inte bara peka på en kille jämt. Det går inte. Du sluta vara så jävla mjäkig. Mm. Och det, alltså jag vet att jag kan också reagera så för att jag har den sidan i mig. Att jag är osäker på om inte jag hade varit en Marita där. Vilket gör att jag kanske blir
väldigt
mer...
hård.
Ja, man blir väldigt hård. Men eftersom alla andra är så jävla snälla så tar jag mig rätten att vara lite hårdare mot
henne. Ja, det tycker jag.
Men Marita och Joa, lite bakgrund då. Marita och Joa träffas runt 1984 i Björneborg i Finland. De har ett förhållande ett tag, men
det är väldigt svårt att inte alltid tänka att Björneborg är därifrån Björnligan kommer ifrån.
Ja.
För att Ankeborg är där ankorna kommer ifrån.
Ja.
Är det belagt?
Jag är helt med dig.
Jag tror att Helge Fossmo också kommer från ett ställe som heter Björneborg, va? Fast i Norge.
Ja. Just det, jag kände igen det.
Mm. Ja, byt namn på de där orterna.
Ja, det bara funkar tydligen inte.
Nej, nej, det är en grogrund för...
för extremism.
Ja, extremism.
Joa är ungefär 160 cm lång. Smärt, men är inte otränad.
Jag tycker inte vi ska kalla honom smärt. Jag tycker det låter för trevligt.
Ja, håller med.
Han är spinkig, tanig.
Han är spenslig, kort, ja, korta ja. Män som överkompenserar. I ja. Den klubben ingår han.
Ja.
Mm. Han har väldigt många tatueringar med varierande karaktär. Jag har skrivit här, det är kul. Det står love, det är en blomma, det är en sagofigur, det är en drake, en dödskalle, ett hakors.
Ja,
för naturligtvis.
Också,
ja. Mm. En stjärna och på handen har han skrivit hash. Mm. Bara så att man vet.
Så det är hash på andra.
Jag skrev fel först, så jag får skriva på andra sen.
Men det är så dum grej att bara... Ah, vad ska jag tatuera idag då? Skriv hasch.
Skriv hasch så folk förstår att jag är farlig. Det känns som något som en rookie-komiker nu skulle kunna göra.
Ja.
Jag röker på rätt mycket så nu har jag fått det sagt. Jag har inte skrivit något skämt på det, men jag vill bara säga det tidigt.
Skriv hasch på mig.
Jag skrattar.
Ja, det är ett tips till alla.
Ja.
David Lagerkrans har skrivit en bok om det här. Den här informationen baserat på det.
Vad heter den? Boken?
Änglarna i Oms, eller tror jag den heter.
Mm.
Jag ska kolla sen, det står i slutet av min dokument.
Ja, bra.
Han föddes i alla fall 1965 då, Johan. Han är enda barn till en mamma som pendlade, alltså hon, helt enkelt, hon jobbade massa med typ städerska, restaurangbeträde, textilarbetare.
Mm.
Hon försökte få det att gå ihop. Hon beskrivs som nervös och svag, jag vet inte vad man menar med det. Pappan målas upp som väldigt frånvarande och konflikträdd. Mm. Och Joa visade väldigt tidigt liksom avvikande beteenden.
Mm.
Han var väldigt impulsstyrd, hyperaktiv och fick väldigt stora raseriutbrott. Och när han fyllde 6 år så kontaktade hans mamma myndigheterna för att få stöd. För hon klarade inte av det och hans uppväxt, han var på olika behandlingshem och barnpsykiatriska ställen och liksom ungdomsfängelser.
Mm.
Så det började väldigt tidigt.
6 år, då har man fått nog. Mm. Satan vad det har pågått.
Ja. Men Joa själv ska ha sagt, ingen tyckte om mig, bara vår svarta katt älskade mig. Så jag vet inte, om det är kärlekslöst så vill jag skylla på föräldrarna. Och, men å andra sidan så kan han ju säga för att få sympati nu.
Precis. Mm.
Och grejen är att hans pappa var inte så mycket hemma, som att han var väldigt frånvarande. Men det var han för att han var rädd för sin son.
Oj.
Så att det är svårt, hönan och ägget här kan man debattera, tror jag.
Ja, precis.
Lite.
Men det är ändå ett... Hur kan man vara rädd för...
Och också lite, det är din unge skärp dig.
Ja, verkligen. Ja.
Då får du vara rädd att vara
hemma. Det är bäst att jag drar.
Nej, ja. jag tror inte att... Precis. Då får man nog säga så här, för att han inte orkade ta hand om sin son. Mm. Man kan inte säga för att man var rädd för sin son.
Nej.
Det känns som en motsägelse.
Nej, det var inte så här övernaturliga kraft.
Nej.
Ja, men ni vet föräldrar som är rädda. Det finns ju dem. Det finns ju några dokumentärer om folk som har varit rädda för sina barn. Mm. Liksom. Och man kan verkligen förstå deras rädsla. Men väldigt sällan har ju de vikit undan. Mm. Utan de har ju fattat att så här, shit,
men morsan
här är ju...
tog ändå kontakt med myndigheterna för att få, eller socialen eller något, för att få hjälp.
Ja. Mm. Och då var det ändå hon som jobbade skiten.
Så ja. Men det är så här pappa-problemlösning. Mm. Jag tror jag får gå. Det är nog bäst om jag bara går.
Ja, men för att det verkar som att han i övrigt hade en ganska stabil hemmasituation. Ja, det var inte kaos på något annat sätt. Mm. Så man kan inte riktigt hitta någon förklaring där. Och man vet ju ändå att vissa föds lite med
onda
problem. Ja, det är väl att, jag vet inte vad det är, men ja. I alla fall, men föräldrarna fortsätter vara samboende fram tills han kom upp i lite högre ålder. Och det fanns inget våld och okej ekonomi, ni vet. Vanlig arbetarklass, I guess. Däremot så beskrivs han att han, liksom även i skolan när man lär sig, att han hade en väldigt narcissistisk personlighet och en grandios, starkt grandios självbild. Han ska ha föraktat svaghet och sett upp till makt väldigt mycket. Och han såg sin pappa som väldigt svag och terroriserade honom i princip.
Vad ska man göra åt det då? Men unge, liksom, skitunge beter sig så. Liksom. Tydligen lyckades de ju väldigt dåligt med åtgärder.
Ja.
De lyckades med att ge honom bra självförtroende.
Ja.
Det vill man ju ge sitt barn.
Men så här, ett narcissistiskt barn som föraktar svaghet och har starka raseriutbrott. Det kan ju inte vara så att det är ett lost case där, när man är sex år gammal.
Det är svårt att se att en sexåring är lost, ja. Det har man svårt att acceptera. Men samtidigt så, för även om man skulle bli a bit of shit senare i livet, så behöver man inte bli kaos.
Nej.
Men det har det blivit här.
Ja.
Berättas att han blev slagen och mobbad av andra barn för att han var väldigt kort, men... Det är också väldigt mycket berättelser om att han var den som var mobbaren och var väldigt utstuderat, elak och våldsam mot andra. Och att han höll de människorna i sin närhet. Så att han liksom hade som adjuntanter, kallar de det för. Liksom.
Underhuggare.
Exakt. Han älskade djur väldigt mycket. Här kommer kaninerna in snart, men det är en bit i det. Okay. Så när han var 15 år så har han blivit gripen 63 gånger. Så han är verkligen...
Helvete. Mm. Var det våld då?
Ja, och rån. Alltså, det var massa olika. Ni vet, små grejer men ändå jävligt mycket.
Ja, det var kaos. Grejer.
Mm. Precis innan den här stöldturnén så har han släppts ut från Kumla 1988. Där han befann sig på specialavdelningen för han försökte rymma hela tiden.
Mm.
När de grep honom för Kumla, innan han åkte in på Kumla, så hade han 0,826 i promille i blodet. Och väl då, när han kom in i resten så fick han sånt jävla raseriutbrott, så han slet bort en golvlist, rev sönder en filt och ett madrassöverdrag, förstörde en strömbrytare.
Furiös.
Efter det så tappade han det fullständigt och slet han upp golvplattor i cellen och bajsade på golvet och smetade in dörren och sig själv med skit.
Släpp inte ut honom.
Nej.
Igen.
Nej.
Så kan man verkligen känna.
Jesus. Det blev lite som hans pappa. Där. Det är bäst om du är själv.
Jag går nu. Nu går jag.
Jag går och gör vad du vill.
Det här vill vi inte vara med på. Men Marita då i alla fall. Hon är 160 också centimeter lång. Så de är lika gamla. Så här, lika långa. Hon är också liten och smal. Och har en liten fjärilstatuering på axeln. Hon är född 1968 som är 2 år yngre då. Hennes pappa var verkstadsägare och hon hade en tvillingssyster. Och de gillade att typ så här, vara hemma och ta hand om sina katter och sina marsvin och sånt. Så hon gillade också djur väldigt mycket.
Mm.
Hon var en duktig sångerska och drömde om att jobba på operan.
Var gick det snett?
Hennes tvillingssyster var ju väldigt driven.
Mm.
Det var så här, en sån typ av tvillingrelationer verkligen var tvärtom. Så hennes var jättedriven och företagsam. Marita, mjäkig som fan.
Mm.
Och det verkligen beskriver alla.
Mm.
På nivån personlighetsstörning. Hon kunde liksom inte ta några beslut själv. Mm. Hon säger själva att man var tvungen att säga åt henne att laga mat till sig själv.
Mm.
Annars kunde hon liksom inte ta det beslutet.
Väldigt van vid att ha någon att följa då liksom. Som sa till henne
just det.
Lite förmodligen. Vad som gällde.
Mm.
Väldigt tunn relation till sin mamma. Och hon var väldigt duktig i skolan.
Väldigt
tunn relation till sin mamma, står det. Ja, men det verkar väl inte ha varit så himla bra då. Ja. Hon var väldigt duktig i skolan. Och fram tills hon träffar Joa så har hon ändå varit en helt vanlig, lite blyg människa. Mm-hmm. Liksom. Men väldigt undflyende och då viljesvag. Svenska polisen säger själva att hon var en viljelös medarbetare. Så okay. Hon verkar framstå som väldigt liksom, så undergivend.
Mm.
Så man kommer fram till liksom att då Marita var osjälvständig och hämtade kraft och initiativförmåga ur dominans, framförallt från då en kraftfull man som ja, kan ge henne det. Och att det då ger henne en ganska allvarlig beroendeproblematik.
Mm-hmm.
Det här är ändå kuriosa. Maritas tvillingssyster heter Sarita.
Mm-hmm.
De hängde alltid med sin kusin.
Mm, som hette?
Carita.
Nej, nej,
ja, men, mitt i allt det mörka, hörni. Mitt i.
Ja, det behövde jag. Sarita, Marita, Carita.
Ja.
Okay. Vilket jävla gäng. Det är lite så knatte, fnatte och chatt.
Ja, ja, verkligen. Verkligen knatte, fnatte.
De hade bara olika
färgsel. Hoppas man hade de kepsen också.
Ja.
Grejen att de hängde alltid. Men sen då så fick Carita och Sarita fick varsin pojkvän. Mm. Och då hamnade Marita lite utanför. Och det var då hon träffade Joa. Han hade då långt svart hår och såg ganska så cool ut. Hade så jeans och lång rock. Lite så rockstjärne. Mm. Det hade han verkligen satsat på. Och 1983 så påbörjade han en bok som han döper till Hanoi efter Hanoi Rock. Han vill också bli kallad för Hanoi.
Vad är Hanoi Rock?
Det var ett finskt rockband, så de var ju fruktansvärt bra förmodligen.
Mm. Mm.
I den här boken så finns det dikter, teckningar och idolbilder på bland annat Sid Vicious och Nancy Spangen.
Undrar om Hanoi Rock är nöjda med
den här kopplingen. Sluta nämna oss!
Ja, precis.
Det fanns bilder på nazistsymboler, marijuanablad och annat cool.
Verkligen.
Ja, men ni fattar, det är liksom...
Kolla, jag har ritat en kniv här.
Ja, verkligen så. Alltså dikterna är verkligen så här... Jag vill dö den person, jag vill vara med armén, jag bryr mig inte. Det är den typen.
Mm.
Mm.
Det känns liksom nazism och hasch inte riktigt... Liksom
jag tror han plockade hejvilt.
Eller hur?
Det var kulturell appropriering på alla nivåer. Ja. Tror jag.
Mm. En drake, hash,
ja.
Hackers.
Alla coola grejer.
Och love.
Mm. Ja, just det, love också.
Mm.
Men han tar med sig Marita och åker runt i Norden och snor bilar och annat. Va? De ska vara som Nordens Bonnie and Clyde.
Mm. Jag har en idé. Mm. Bonnie and Clyde. Som är kaninen. Där har vi det.
Han kallar henne för det faktiskt.
Han kallar henne Bonnie.
Kaninungen. Nej, men det är på finska.
Mm. Lappinkult.
För hon börjar sminka sig då som Nancy Spangen också. Mm. Så hon ska liksom passa in.
Mm.
Hon vill också vara cool som Joa. Och 1987 då så snor man kamera i Falkenberg. Mm. Och börjar ta tuffa bilder på varann.
Mm.
Väldigt så Bonnie and Clyde. Det gjorde ju de med. Ja, du vet, såhär, Marita sitter liksom uppe i... Liksom långt upp i norr... Och en avfolkningsort liksom. Men ändå så här iklädd någon så här leopardtopp, solbrillor och så här gör fuck you mot kameran. Och så här, det, cool. Den typen.
Mm. Den här biten låter lite drömmig egentligen. Mm. Att de bara så här, okej, de snor en kamera. Men bara när de man hade allt. Kamera i gymnasiet, när man började ha digital kamera, man bara, ta lite coola bilder. Alltså det var ju en härlig grej att göra.
Ja, men det är verkligen deras bild utåt. Inåt så är det ju lite sämre. Han misshandlar Marita.
Nej.
Såklart. Mm. Han kallar sig för El Capitano, eller hon kallar honom för El Capitano.
Mm.
Hon är lilla kaninungen. Och det är han som bestämmer.
Mm.
Det gäller tydligen även sex.
Mm.
Så det är en fruktansvärd relation.
Yeah.
Framförallt ur Maritas synvinkel naturligtvis. Men i... augusti i alla fall i Arvidsjaur så snor man Mercedes-Benz från på den första rundan då.
Mm.
Från en gårdsuppfart. Men ägaren och företagaren Bo Eriksson hör dem och hoppar på sin motorcykel och bönar efter.
Mm. Helvete.
Han kommer i kapp, ser liksom en kille med långt svart stripigt hår som kollar på honom och blir helt chockad. För Joa blir skitchockad att han liksom hinner komma i fatt.
Mm.
Och så prejar han honom av vägen. Så han, när Bo flyger 30 meter, lyckas ändå överleva.
Oj.
Men det är väldigt liksom våldsamt.
Det är som en film.
Men, då blir han kallad till Halmstad för polisen har hittat då den här kameran. Ja. Efter Johan och Marita. Och då visar man de här bilderna för Bo och han bara, ja det är de.
Mm-hmm.
Och det är då Johan döms till de här 14 månader på Kumla. Okay. Och ballar ur i cellen.
Mm-hmm.
Och Marita döms till 6 månader på Hinseberg.
Mm.
Och Johan under den här tiden så skrev han massa sjuka brev till Marita.
Oj,
så här till exempel, jag har ett psykopatiskt sinne och ett klokt huvud. Det är en farlig, kombination eller situation, jag minns inte.
Mm.
Kom ihåg, jag är inte Johan, jag är Hanoi.
Okej.
Okay. Okay.
Mm.
Mm. Nej, du är Johan.
MVH absolut. Johan.
Ja, verkligen.
Hon bara, vänta nu här.
Och sen, det här är sjukaste. Jag fick någon, jag har fritt över, alltså... Det här är inte ordagrant.
Du har översatt från finska.
Nej, men jag hörde det och så skrev jag ner ungefär. Ja. Men det var jag översatt från finska.
Mm.
Jag fick någon lapp om att din mamma var sjuk. Vad i fittan bryr jag mig? Det sa det stod.
Mm.
Bryr dig mer om din mamma än om mig? Du ska inte reta upp mig. Det blir farligt för dig. Hur många gånger ska jag säga det?
Trevligt.
That's the kind of guy.
Mm. Mm.
När Marita kommer ut så försöker hon komma ifrån Johan. Hon flyttar in hos sin syrra. Han ringer ibland och låtsas Marita att Marita inte är hemma.
Mm-hmm.
Och hon blir ihop med en kille som är liksom Johans antites. Väldigt så här, lugn och snäll och så. Börjar berätta för honom om hur Johan är. Och då blir han så himla rädd så han bryter med henne.
Nej.
Och då tappar hon liksom lite hoppet och tron på något sätt. Och inför att Johan släpps så söker hon upp en socialsekreterare och de diskuterar om de ska gömma henne.
Varför gjorde de inte det?
Ja, men verkligen.
Det
did not.
Förlåt.
Ja, men.
Oh, så en dag när hon ska på fest, hon håller på att klä på sig, då dyker hon upp i dörren och bara, jag har en stulen bil, hoppa in nu. Och hon känns tvungen att haka på.
För hon har ingen egen vilja.
Nej.
Oh,
så det här jag menar, att det finns omständigheter som gör att man kan känna med Marita.
Mm. Mm.
Men...
Mm. Till viss del.
Tyvärr så fall... blev det händelser som gjorde att det tyvärr hade det bara varit en stöldturné och så.
Mm.
Men nu blev det lite för hemska consequences av att du inte kunde stå upp för dig själv. Ja, jag vet inte. Men det är lite dubbelt det där. 19 juni i alla fall så snor de en kanin.
De snor en kanin.
Och några dagar senare en till.
En till kanin.
Mm.
Mm. Det var från olika ställen.
Ja.
Vi ska ha 2 kaniner.
Som hoppar fritt i bilen.
Nämen.
Som de liksom bönar fram med skithög musik i. Så de där kaninerna kan ju inte haft det skitkul. Men grejen är, det är den enda fina och mjuka sidan hos Joha.
Det är ändå det jag är minst upprörd över i den här historien.
Ja, nej, men det är bra att du säger det faktiskt.
Ja, fan, kommer jag få alla djuret sagt visst på mig. Men,
men i och för sig, hur kul är det att vara i en bur med sågspån?
Nej.
Liksom? Det kanske var deras äventyr.
Ja.
Det är, lifetime.
Det är inte så kul att vara kanin med människor överhuvudtaget, tror jag.
Nej.
Vad heter det? Men hon, jag tror Marita ser att det är den enda mjuka och fina sidan hos Joa.
Okay,
så hon vill väl ta fram den, liksom.
Det var hon som snodde kaninerna och bara, kolla vad gullig. Han bara, åh, yes.
Ja, men nu typ, säkert. Och jag tycker det är så typiskt psykopater. De brukar fan gilla djur.
Ja.
Men sen kan de verkligen vara så supergulliga mot dem i samma sekund som de har vänt sig och skjuter dem.
Ja.
Ni vet, att de har liksom...
Eller hur lite så här du, vad fan var det, Ed Kemper som var så här skitsur när deras katt gillade hans syster mer än honom eller någonting. Han är seriemördare som slutade med att han mördade massa kvinnliga studenter som lyftade och sen sin mamma högg huvudet av henne och hade så att säga sex med hennes avhuggna huvud.
Vänta, jag ska så att du inte hade sagt det.
Ja, det är väldigt starkt. Men i alla fall, när han var liten så var det så här, den här katten gillar min syster mer än mig. Jag ska grilla den typ, eller någonting. Ja. Så han älskade det djuret, men så fort det svek honom.
Ja.
Ja, det känns lite typiskt.
Mm. Jag tycker det går igen. De bryter sig i alla fall in i sommarstugor och snor grejer och lever torftigt liksom. Men Johan tänker då så här, men jag vill sno ett vapen och begå ett större rån så vi kan dra till Medelhavet och ha det nice.
Mm.
Så de bryter sig in i en villa i Sveg och snor några vapen och smyckeskrin. Och några mil då från Omsele. Så övar de på att skjuta på en skjutbana. Framförallt Marita. Men sen på kvällen så säger hon, jag vill inte mer.
Mm. Mm.
Men då hotar de med att skada kaninerna. Och han har tidigare kastat kaninerna i älven. Och hon simmar då ut för att rädda dem.
Namme.
Så hon har liksom, de där kaninerna funkar som att se hans mjuka sida. Men också att det funkar för honom att hålla det över henne. Just det.
Verkligen.
Mm. Och dagen efter det då så hamnar de i Åsele. Omsele.
Men alltså, den där Svegbon ska tycka att det är jobbigt att de inte hade ett vapenskåp. Mm. Kanske de hade. Kanske tog sig in i det. Mm.
Ändå. Alldeles oavsett så måste det vara.
Men alltså verkligen, det låter ju... Jag fattar att det var en jobbig situation för Marita. Men vilken historia det är nu. Bara, jag sa att jag ville ut och då sa han jag kommer skada kaninerna. Ja. Bara, well, de där kaninerna kan man lite ha och mista i nuläget, va?
Mm. Jo, absolut.
Alltså, men det...
Men det är ju någonting med att man säger okej, jag fattar, men det är något som stör mig så jävla mycket med den där mjäkigheten.
Ja.
Alltså att det kan göra mig så jävla frustrerad. Det är samma när man hör liksom familjer som far illa liksom för att pappan är absolut den största idioten någonsin. Att man säger men ta barnen och dra.
Mm. Ja.
Att det kan vara, även om jag kan se mig själv verkligen i den situationen, men just därför kanske.
Så men det är också mer så, irriterad. Man har en så lätt lösning som bystander. Ja. Att man liksom bara, men gå, men gå.
Men gör det inte, följ inte med. Alltså. Ja.
Och sen så fattar man också såklart att det kan vara så.
Folk är olika och så. Ja, men det är liksom lite som Bobbys mamma, ni vet. Att man är såhär, nej men jag är inte redo. Jag fattar att du var undergiven i den här situationen. Jag är inte redo att förlåta dig.
Nej.
Jag har inte i mig. Jag blir för irriterad på det. Mm. Men ja.
Jag hängde inte med på den referensen.
Nej, men Bobbys mamma, Bobby du vet, som blev ihjäl torterad av.
Jaha,
ja.
Ja.
Det var ju hennes mamma, hans
jag
mamma.
Jag känner att jag kommer drömma mardrömmar.
Ja, förlåt. Välkommen till podden.
Varför ställde jag upp på det här? Ja.
Mm. Sätta på hörlurar på dig nu med lite glad musik.
Ja,
under resten av
avsnittet.
Jag gör
det.
Lite babblade
låtar. Oj, oj, oj. Men det är fint väder ute.
Ja, men det är det.
Ja.
Fokus på att det finns mer kärlek i världen än det här.
Ja.
Men i alla fall, det här händelseförloppets beskrivning, det är ju Maritas berättelse. Och när Johan får reda på att hon har berättat, då så är han så här, okej, jag kan erkänna, men berättar den fast som att Marita är den som är liksom gärningsmannen, kan man säga. Att, att han har varit i närheten liksom. Men att det
är hon som har...
Han har stulit geväret och kapat av det. Men det är liksom för att det ska bli mer lätthanterligt. Och han hade bara tänkt hota folk.
Och hon har tryckt på avtryckaren. Liksom.
Precis.
Det låter ju...
För han har liksom riktat geväret mot dem. Men så känt en ånger. Och bett dem ta cykeln och försvinna. Men Marita då gick fram och bara, nej för fan. Och bara skjuter dem.
Ja, just det, hon har ju så stark vilja.
Ja, Marita. Hon är ju så gåpåig.
Ja, precis.
Var det någon som berättade beslut för honom att det här är inget erkännande? Det här är raka motsatsen, tror jag.
Nu känns det som att du försöker skylla ifrån dig lite grann.
Jag erkänner. Jag har inte gjort någonting.
Hörrni, jag måste be att få ett glas vatten.
Ja, vi passar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vad blir det för mod? Han säger också att det var Marita som hade dödat Eva. Medan han gick och plockade hagelpatroner.
Vadå plockade? Ur träden?
Eller vad? Ja, men liksom, även från kyrkogården. Han tänkte väl städa upp lite.
Ja, just det.
Och att Marita då skulle ha tappat tappat det under en ordentlig brottningsmatch med Eva.
Mm. Yeah, yeah.
Ja, men det låter rimligt, så vi säger så.
Mm-hmm.
Det är ingen som tror på han. Överhuvudtaget.
Nej, speciellt inte efter den där Kumla-incidenten när han bajsade ner hela cellen och slet loss golvplattorna.
Mm. Eller hur, förtroende har vi icke.
Men själva rättegången i alla fall, den genomfördes i Umeå. Mm. Och det blev väldigt stor uppmärksamhet på den.
Mm.
Folk började köa redan under nätterna för att få plats inne i salen. Liksom.
Oj.
Många av de här var... Alltså, de pratar om det här på ett så konstigt sätt. Kvinnor i begynnande giftasålder, säger förundersökningsledaren.
Publiken.
Ja, David Lagercrantz säger flickor som... Nu vet han ska låta så flickor. Dramatiskt. Ja.
Men alltså, precis, de blev ju, han blev ju liksom nerbrevad.
Ja.
På fängelset sen, nerringd.
Dumma jävla brudar som tyckte han var cool.
Ja.
Men det finns liksom en liten exotifiering av de här tjejerna som är såhär, alltså inte så, jag har också varit ung och dum och jag hade kunnat vara dem.
Massmördare.
Men håll käften med det där, typ som att det är så himla, som att det inte spelar någon roll för att de är tjejer. Man bara, nej men det är dumma, det är människor som är dumma i huvudet. Som går på det där liksom. De sitter liksom och hör vad han har gjort och bara typ är på hans sida inne i salen och de bara... David Lagercrantz beskriver som att första dagen så var han så här, är det någon skolklass eller vad är, du vet. Mm. Och sen, du vet, dagen efter bara, många som har skaffat en tatuering. Så. Att de liksom undan för undan blev mer och mer anammade stilen och liksom så.
Nej, folk bäst för hårt svart.
Ja, och hon skriver så här, en av de här var Victoria Larsson som har publicerat en självbiografi om sin kontakt med Joa och sitt liv under den här perioden.
Jaha.
Om ni inte läst den, gör inte det heller.
Dagens tips.
Ja, dagens tips. Läs alltså, inte
blev
den.
Jag jättenyfiken.
Ja.
Hon tycker att hon har en sån jävla offerkofta.
Ja, det är klart.
Har du läst den, eller?
Nej, nej.
Nej.
Bra. Det är bara hon som skriver. Mitt liv med Joa. Mm. Också en oerhört sofistikerad titel.
Ja.
Victoria Larsson. Enboksförfattarin.
Men han gillar ju det som fan och satt så här i, och du vet, vände sig mot dem hela tiden för att se om de skulle reagera när han sagt sig grejer och så här. Och det visade att det här hagelgeväret som användes hade väldigt svårspända hanar. Alltså det var tydligen känd för att det är väldigt så här, det krävs en del kraft för att få av det där liksom. Och att Marita då i princip var för klen för att klara av det. Och då tyckte Joa att det var ett bra försvar att han kontaktade då de här kvinnorna som skrev som var i Maritas ålder eller yngre och be dem komma till rättegången och visa att de absolut kunde spänna de här hanarna.
Okej, okay. Fick de göra det?
Jag vet inte fan, det fick i alla fall ingen inverkan på rättegången. Hörde bara att han hade försökt få till det. Utan man tyckte mer så här, nej men Marita har ju lämnat en klar och tydlig redogörelse, det har inte du liksom.
Jag funderar på om det kanske är rätt så bra att ha liksom en fanclub till Joha i rättssalen. För då känner han att han vill skryta lite. Han vill inte vara med sen som har så blivit bestämd över av en tjej. Så det kanske skulle kunna ha en positiv...
Just det, men det blir så tydligt och hela hans de här narcissiska dragen blir tydliga. Båda fick genomgå rättspsykiatriska undersökningar och om Joa sa man då att han hade en psykopats bristande hämning och belägenhet för impulsexplosion. Och man bedömde även att han hade en psykisk abnormitet men som inte ansågs vara så allvarlig att det kunde dömas som sinnessjuk eller otillräknelig för fängelsestraff. Grejen är att jag hörde någon som sa också att så här, på den, innan på 70-talet så skulle han nog blivit dömd till liksom vård. Men att det här liksom var en del av en utveckling mot att bara för att man har en personlighetsstörning så anses man inte vara sjuk utan man måste ju vara sinnesförvirrad vid tillfället och ni vet, hela den utvecklingen, men
ni som är lite vana vid det här och är, men är det inte så att om man blir dömd till sluten psykiatrisk vård då kan det vara på livstid? Och
för fängelsestraff eller?
Ja.
Så det kan ju vara att man måste bli speciellt utskriven och det gör att man ibland kan bli det lite kortare också.
Okay,
att de kan bedöma att nu är du frisk och det var de inte alls. Och men det kan också vara att man då blir sittande länge.
Ja.
Just det.
Som är, herregud, Torsten Flink, vad fan heter han? Nej, Thomas Quick.
Ja, nej, inte Torsten Flink.
Thomas Quick.
Thomas Quick, precis.
Om jag säger det så kommer jag komma på det.
Ja.
Kanske Torsten Flink också ändå. Ja, vem vet?
Who knows?
Nej, men Thomas Quick, vad heter han?
Ja, Sture
Bergvall. Sture Bergvall, tack. Han var ju sån. Som åkte inför något annat och sen satt ju han bara där. Ja. Liksom.
Mm.
Marita sa man så här om att brotten ansågs begångna under inflytande av själslig abnormitet, dock ej jämställd med sinnessjukdom.
Själslig abnormitet?
Ja, jag vet fan. Alltså förmodligen då att hon var under någons kontroll. Ja. Helt enkelt.
Mm. Det var roligt uttryckt.
Men rätten kom fram till i alla fall att Marita absolut varit en del av händelserna, men att det inte fanns tydliga bevis för att hon skulle ha förstått att Joa planerade att döda Sten och Fredrik på kyrkogården. Och hon frikänns därför helt från mordet på dem.
Va? Wow.
Det är fan starkt, tycker jag. Ja, nej, hon frikänns.
Men när han säger, ge mig hagelgeväret.
Ja, ja, exakt.
Ja, då tänker de att hon inte skulle ha förstått att han faktiskt skulle döda dem.
Nej.
Oh well. Det var ju lite överraskande, måste jag säga.
Jag tycker det känns, igen, det är det som gör mig lite så här, varför är vi så?
En medhjälp skulle vi...
Vi skulle sitta fint, ja.
Absolut.
Ja.
Mm. Men, och liksom, och sen, hur känns det för anhöriga att liksom, ja, hon var med hela tiden, men vi tror inte att hon, ja, du vet, hennes själsliga abnormitet och det, hon hjälpte nog inte till, hon visste inte, det är inte,
hon har inte haft det så lätt. Jag skulle fan tappa
men
det
med på Eva
där tyckte man att det var mer besvärande för henne då, och då tyckte rätten säger så att dådet var så besinningslöst att det nummer ett inte motsvarade vad hon fysiskt var förmögen till, och att be ingenting ens hennes rättspsykiatriska utredning talade för att hon skulle kunna göra något sånt.
Va?
Men hon erkänner själv att hon överlämnade geväret till Joa efter att han redan mördat Sten och Fredrik. Mm. Och då vet hon vad som komma skall, liksom. Mm. Och hon har klivit på hennes händer för att hindra henne att fly.
Mm.
Så då döms hon i alla fall till 2 års fängelse för medhjälp till misshandel i tingsrätten. Och sen skärps det till medhjälp till grov misshandel.
Va?
Så hon sitter 2 år på Hinseberg.
Men vad fan, 1990. Hur kan det vara medhjälp till misshandel när det var ett mord?
Och nej, men man har ju liksom, man har verkligen tänkt så här, hon kan ju inte göra det här, det ligger ju inte i hennes natur, så låt oss inte straffa henne så hårt. Men, konsekvensen av hennes agerande blev, alltså, om man då menar på att nej, hon förstod inte att hon skulle mörda dem, okej, men Eva, där var hon med, där var med på vad fan det var som hände. Hon var fortfarande en stor del av det.
Mm.
2 år.
Nej, det är, jag tycker det så känns konstigt.
Mm, så det är det som gör att jag också blir så här, jag fattar att hon har en jobbig situation, men det är mer dömd än så, tycker jag. Ja. Jag tycker man dömer den hårdare än så.
Mm.
Hon hade sedan tidigare då en utvisningsdom på sig från sin förra plundringsfärd.
Utvisningsdom? Från vad då?
Förra gången de var runt.
Ja, men utvisad från vad?
Sverige.
Uh-huh. Oh, finska.
Så hon får inte återvända till Sverige då före 15 oktober 1997. Och den satte man bara kvar. Man behövde inte skärpa den, tyckte man.
Nej.
Och det är också så här... Nej, okej.
Okay. Det är så långt fram.
Hon kanske träffar någon annan som är snäll. Man
men vad fick Joa då?
Han dömdes då för samtliga de här morden, och han fick livstidsfängelse och utvisning.
Mm.
Och han fick förbud att aldrig någonsin återvända.
Mm.
Mm. Så han förflyttas till Finland till slut, och han försökte hela tiden nåd Tarja Halonen, bara nej.
Mm. Mm. Tack, Tarja.
För en 2008 när han blev villkorligt frigiven.
Nej.
Och så lite då efter det här, Marita avtjänade sitt straff på Hinseberg, flyttade tillbaka till Finland. Men hon fick inga jobb, för hon var ju så känd. Mm. Hon fick svårt med boenden, och hon började dricka. Hon får en dotter som hon blir av med.
Mm.
Men idag då verkar hennes vardag vara ganska... Och det är härifrån en artikel som jag läste från 2006 eller 2008. Så det var liksom rätt länge sedan. Mm. Men då var hon 40 år, bodde med sin son. Och
hon fick en son sen också.
Ja, hon fick en son som hon bodde med, och verkar ha ett ganska normalt liv och har blivit väldigt, väldigt kristen.
Mm.
Det var skönt att hon blev kristen ändå.
Ja, tack.
Det känns som ett bättre rättesnöre för henne att hålla i.
Jag tror det också.
Hon behöver någon sorts guide.
Ja,
det är bra.
Mm. Ja, men det är kanske exakt sådana människor som behöver vara religiösa.
Så Johas timeline efter morden då.
Ja.
Han började då som Juha, Veikko och Valja kallar, bytte till Nikita Fogantin.
Just det.
Och sen byter han till Nikita Joakim Borgenström. 9 februari 1989 döms han då till livstidsfängelse och utvisning från Sverige. Skickas till Finland. 91 försöker rymma, grips direkt. 94 rymmer från fängelset. Där han då tar en av fängelsets lärare som gisslan.
Mm.
Beväpnar sig och sticker med hans bil. Skadade inte läraren dock, tackar, tackar.
Mm.
97 försöker rymma från fängelse i Åbo, misslyckas. 13 maj 2002 rymde från fängelset under en obevakad permission, men greps med sin dåvarande fru Minna Maria. Haft många,
jaha,
väldigt många fruar.
Mm. Mm.
Minna Maria tror jag var den. Det är en fru som han hade som satt inne också.
Mm.
Dömd för tortyr av en man.
Ja.
Det var ju,
ja, men det var man inte lika viljesvag då som...
Nej, inte riktigt Marita. Kanske. 19 april 2004 försöker han rymma med medfången, men vakterna kommer kapp efter typ 200 meter.
Hur många rymningsförsök är vi uppe i nu?
28 november 2006 rymde från en öppen anstalt.
Nej, men kan de ha lite koll på honom?
Öppen anstalt på någon som rymmer hela tiden också. Ja. Det är så dumt.
Men du får inte gå förbi den här linjen, sa jag.
Rikslarm, det gick ut rikslarm då i flera länder, men två dagar senare så grips han i Finland.
Mm.
Då försöker han hänga sig med snara och sängkläder, men blev inte alls skadad och de bara, sluta, det här är bara trams, han försökte inte ens.
Mm.
Han försökte bara hitta sätt att rymma igen.
Mm, ja. Han bara, kolla, jag är död.
Ja, men han sa det också när han åkte in tydligen, att han, för han hade ju suttit inne på Kumla då,
mm,
så sa han till sin försvarare, jag vägrar sitta inne en sommar till. Sommaren ska jag vara fri på.
Mm-hmm.
Liksom hans grej. I oktober 2007 så avslår Tarja Halonen då hans nådansökan, men i december samma år så säger Helsingfors hovrätt att han benådas.
Okay. Varför?
Och då
för att han visat att han verkligen vill ut.
Han det måste vara det.
Ja.
Och det ska han ha, det är det enda.
Ja, så jävla sjukt.
Yeah.
Så han får villkoret 25 februari 2008. Finska hovrätten menar att han har misskött sig så pass kraftigt att det inte kommer vara aktuellt att han blir villkorligt frigiven.
Mm-hmm.
Men högsta domstolen menar att de brott han har begått som bilstöld, grovt äventyrda trafiksäkerhet och sånt under tiden,
mm,
de är inte lika allvarliga som den här livstidsdomen som det baseras på. Så det funkar liksom inte. Det måste vara värre grejer. Men också, han måste mörda någon då, eller?
Mm.
10 maj 2008 så avviker han från sin övervakade frihet och greps ett dygn senare efter en 3 mil lång biljakt. Och 23 november 2011 så, så åker han in igen. Då får han ett nytt straff för rattfylleri och olaga hot.
Men alltså, han kan ju inte leva bland folk.
Nej.
Juni 2012, sabotage och misshandel. Ja, han har anlagt en brand och misshandlat 2 personer.
Ah, okay.
Det var... och sen även då så rymde han i samband med permission. 2015 så släpps han. Och det finns inga uppgifter om vart han är eller vad han gör idag. Han är inte omtagen.
Det är som att man inte vill veta heller.
Han vandrar runt på
gatorna.
Jag
vill aldrig mer höra talas om honom.
Mm. Mm. Jävla tunt. Men 2019 så gick han ut i SVT. Alltså jag kunde inte titta på det här klippet. Jag
2019?
Hittade, i SVT och ville be om ursäkt till den kvarvarande sonen Anders.
Och i vilket sammanhang?
Nej, jag klarade inte av att titta på det.
Ja, exakt. Vad var det?
Något yle. Ja.
Nej.
Nej, men som sagt, jag hittade det och bara, nej.
Nej.
Det är för starkt. Vägra titta på det.
Fan.
Mm.
Stackars Anders.
Men vet vi någonting om hur det har gått för Anders?
Mm. Nej, faktiskt inte. Och jag antar att han inte vill...
Nej. Skönt för honom.
Ja, han vill nog vara i fred. Det måste ju varit... Jag vet inte ens hur man ska förklara det.
Nej.
Det räcker ju inte riktigt. Mm. Men hans mormor, alltså mamman till Eva, som har uttalat sig där någonstans på 90-talet. Hennes sorg hörs så tydligt när hon pratar. Men hon har i alla fall liksom använt resten av sitt liv till att sprida. Alltså, jag vet inte, jag tror inte det finns någon sån stiftelse kvar nu. Men hon har liksom använt sin tid till att sprida glädje och lycka. Alltså, hon har verkligen gjort något bra och fint. Vilket jag tycker är... skulle aldrig förvänta mig det av någon.
Nej,
men när man ser det, fan vad imponerad man blir.
Mm. Verkligen. Jag kan förstå att det känns skönt för en själv. Och göra det. Ja. Men verkligen, man skulle aldrig avkräva någon sörjande anhörig.
Nej, nej.
Men alltså det som är så, tycker jag, som är så förjävligt i den här historien är de här människorna, Sten och Eva som, och Fredrik.
Mm.
Men jag tänker på den här mamman och pappan som verkar vara så här rejäla människor.
Yeah.
Och så får de syn på någon som snor någons hoj.
Yeah.
Och är så här,
vad fan?
Stopp och belägg.
Ja.
Hit med cykeln, sa jag.
Mm.
Och sen går det åt helvete. Alltså det är så här, den instinkten att säga stopp och belägg, den får liksom inte inskränkas. Den måste alla få ha intakt. Och det är så jävla...
Nej, det här är ju ingen sedelärande historia på något sätt. Alltså man ska ju, det går ju inte att tänka så här, det ska man inte göra. Det är inte så här, man ska inte lifta. Det är ju inte det. Utan det är bara så här, åh herregud.
Det som är så hemskt att människor blir så rädda av den här
typen av personer.
Att de sprider en sån... Det är inte bara... Så det är så många offer, känns det som.
Mm.
Jag tänker på hela den här orten måste ju ha blivit...
Gud. Och fortfarande är, liksom. Tror jag.
Det hade kunnat vara ett vilket hushåll som helst.
Ja.
Verkligen.
Oh.
Ja, det är väl 32 år sedan nu det hände.
Mm.
Alltså, jag har litat på dig.
Mm.
Ja, men det är fortfarande liksom... Hör man om sig eller så tänker man ju på det här.
Direkt.
Men... Nu har jag hört den här historien för kanske tredje gången. Mm. Och jag hade glömt allting. jag kommer ihåg Juha Valja Kalja. För det låter som ett påhittat namn. Shit.
Mm.
Det var... Oh.
Alltså, det är så fruktansvärt brutalt också.
Mm. Ja. Verkligen.
Det är så rysare. En sommarnatt.
Visst.
Och...
ja, men verkligen att man inte kan förstå att det har hänt nästan. Känns inte verkligt.
Ja, tack det var för det. Att ni förstörde min natt.
Ja.
Varsågod.
Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Kan inte du berätta någon bok som du har läst in som man kan lyssna på nu?
Ja, men jag kan berätta om den här. Den heter Stockholm Psycho. Den var faktiskt väldigt... jag tyckte om den. Eller det gjorde jag inte. Men den var bra.
Mm. Jag hatade den, men den var väldigt bra.
Nej, men så kan jag inte säga någonting om min inläsning av den. Jag tror, den finns inte utgiven, utan det var en sån... Ja, kan vi göra reklam för att det inte är SVT det här. Nej. Storytel Original, liksom, skriven för inläsning.
Ah, ja.
Och hon, Anna Bågstam Ryltenius heter hon. Det låter lite påhittat.
Mm.
Men skit, skriver så himla bra. Och... det är så här rysliga detaljer om det här styckmordet. Men det finns också en så svart humor i den.
Jag tyckte
den var,
nice.
Den var bra.
Mm. Den kan man lyssna på Storytel. Mm. Jag lyssnade på Storytel häromdagen och lyssnade på den här Har någon sett Olle?
Ja, just det.
Och det handlar om en kille som försvann då i Sundsvall. Tidigt 80-tal. Och hans familj har inte kunnat släppa det. Framförallt pappan och sådär. Och polisen har inte gjort det bra och bla bla.
Kunnat släppa det. Släpp det då? Nej, jag kan inte.
Ja, men mer att han har varit väldigt liksom... vad ska man säga? Det man får lyssna. Men den var bra fram tills... Ni vet, när den bara tar slut. Och man bara, ja...
Nej, det finns ingen tillfredsställande upplösning.
Ja, men jag tänker, det kanske kommer något till avsnitt. Det var en sån dokumentärserie. Typ.
Ja, men visst har den här journalisten liksom tagit över pappans livsuppgift.
Ja,
jag ska
lösa
det här. Jag ska hitta honom, jag ska lösa det.
Ja.
Du ska få frid, liksom. Mm. Och då känner man att det är svårt att lova det.
Liksom. Mm, verkligen.
Men han har blivit lika...
Men han lovade också mig. Vill jag säga.
Okay, okay.
Och det känner jag mig snuvad lite på konfekten.
Ja.
Inte slut. Ni vet, när man är så här, yes. Okej. Nej, men inte det. Men inte. Och sen bara, nu har så bara, jag bara, vad fan, den har stängts av. Vad har hänt med min mobil? Ja. Varför? Så, aha, vad tyckte du om boken?
Jag tyckte den var skit.
Vad frågade mig om?
Ja, verkligen.
Men det kan ju vara så att det kommer mer. Men det var enjoyable. Men man ska vara beredd på att det kommer ett abrupt slut.
Podden som jag har glömt vad den heter, en amerikansk podd om en kille som en skådespelare som blev petad från Band of Brothers av Tom Hanks. Alltså det är otroligt rolig premiss och den är rolig för att han hade dead eyes. Ja, den heter Dead Eyes.
Mm-hmm.
podden. Så skådespelaren så här 25 år sedan, eller 20 år sedan, vad fan det nu. Han gör en podd om det här som är väldigt rolig. Mm. Men han vill ju då liksom träffa Tom Hanks. Mm.
Det går ju inte nu när han har corona.
Nej, det går ju precis, precis. Men nu, men nu kanske han har blivit frisk. Mm. Nej, men då tänker man så här, sista avsnittet, då kommer han få träffa Tom Hanks. Men det fick han inte, så att...
Nej.
Det blir så här, det blir massa intressanta och roliga samtal kring casting och självkänsla och skådespeleri och
gud vad spännande.
Ja, men det jag kan rekommendera den, men det är den där att man blir snuvad på det som man förväntar sig.
Ja, när folk säger målet är ingenting. Det är resan som är grejen. Ja, man bara, det är en kombination.
Ja.
Det är därför man bara ska konsumera fiktion, tänker jag.
Ja. Just det.
Förutom det här.
Ja, precis.
Så dåliga slutskriver inte folk.
Nej. Ta var. Till exempel det här då. Ja, men Joha. Vi vet inte vad han är.
Nej, just det. Men låt oss aldrig mer höra talas om honom.
Nej, verkligen. Trist människa.
Usch.
Ja, det var det. Vad heter det? Tack så mycket för att du kom hit, Emma.
Tack.
Det var en ära.
Det var roligt.
Yeah. Kul att vi kunde ses.
Ja,
in person.
Det var så länge sedan.
Ja, verkligen.
Det kommer bonusavsnitt från oss. Inte den här veckan, absolut inte. Men någon gång i framtiden.
Efter påsk kommer det bli.
Ja, ska jag...
Jag vill säga tack så mycket. Vi har fått jättemycket extra Patreons den här veckan.
Åh, gullig
Jag vill bara säga att det är en annan sida där vi kommer lägga ut extra avsnitten. För man kan inte ha en för månadsgivare som är samma om man bara vill betala för sina avsnitt.
Precis, så här kommer det funka. Vi har startat en Patreon som heter vbdfm_bonusavsnitt. Det finns länk på hemsidan om du klickar på fliken bonusavsnitt. Där står det hur det kommer funka, hur du blir Patreon. Och om du blir Patreon och vill få tillgång till de här avsnitten, då skänker man bara pengar per avsnitt som släpps. Så om man blir Patreon nu så är det inga pengar som dras förrän vi faktiskt släpper ett av de här bonusavsnitten.
Mm.
Så det kan man kolla upp nu. Vi kommer berätta mer om det sen när det kommer.
Mm.
Bra.
Precis. Och skulle man då känna fan jag gjorde, jag anmälde mig på fel, så no hard feelings. Men tack så hemskt mycket. Till ses.
Ja. Så gulligt.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.